Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator. Idag har vi med oss Daniel Stenberg. Välkommen tillbaka till podcasten.
Hej, tack!
Idag ska vi prata HTTP, en djupdykning. Jag läste på din blogg, HTTP 3 är på gång. Jag som precis hade fått kläm på HTTP 1.1, tycker jag, tänkte börja snegla på HTTP 2 och så läser jag att HTTP 3 är på gång.
Jajamän!
Berätta, vad har jag missat med HTTP 2?
Då måste man gå tillbaka egentligen och se hur allting har skett. För det är ju så här, va, att vi började med HTTP för länge sedan. HTTP kom till någon gång, ja, det var väl egentligen Tim Berners-Lee som kom på någonting som kallades för HTTP då 94 eller någonting. Och 96 så skrevs, eller då publicerades den första specen, HTTP 1.0, 1996. Och det var väl inte världens bästa spes. Innan dess hade HTTP ingen version överhuvudtaget. I efterhand kallar man det för HTTP 0.9. Men okej, så gjorde man 1.0 och sen så kom man på att det här var inte så jäkla smart. För att framförallt att man var tvungen att stänga TCP-kopplen hela tiden med HTTP 1.0. Så det var väldigt ineffektivt. Så då gjorde man HTTP 1.1 och den kom 99, den spesen. Och sen dess har vi haft HTTP 1.1. Och då kan man bara lite tänka sig lilla huvud hur internet har utvecklats sedan 99 och framåt. Det har exploderat, och inte bara i form av att alla har fått det och liksom att vi använder det överallt, utan det har också exploderat i hur vi har gjort webbsidor, hur appar, allting egentligen i vår värld har gått över till att prata HTTP. Så HTTP var ett enkelt protokoll konceptmässigt från början, och sen så har det utvecklats till en värld där vi använder HTTP till allt, och sajter och grejer har då utvecklats extremt. Så att idag har vi kommit till en värld där vi har jättemånga objekt på varje webbsida. Vi måste hämta grejer från jättemånga sajter och så vidare. Så att HTTP 1.1 har helt enkelt blivit ett ganska knöligt verktyg. Och så att folk har då, på grund av de här problem, eller att HTTP 1.1 är lite knöligt, så försöker man fixa det. Då har man hittat på massor med roliga workarounds. Som till exempel att man kör så här spriting, så man sätter jättemånga bilder i samma bild för att man ska hämta en bild som innehåller jättemånga bilder. Och man mergar alla JavaScript, så att man har, istället för att köra många olika JavaScript-filer, så stoppar man i alla JavaScript en. Och så gör man med stylesheet, gör man också gärna så, stoppar in bilderna i stylesheeten för att man ska hämta en stylesheet och få jättemånga objekt på en gång. Så har man ju också i HTTP 1.1, så har man det här problemet att det är ett väldigt pingpongmässigt protokoll, så man kan effektivt, så kan man inte komma över det här att man måste fråga efter en resurs, vänta på svaret, fråga efter nästa resurs och vänta på svaret, vilket gör att man får en väntetid på båda sidorna hela tiden på varje grej man hämtar. Och då har man i princip löst i webbläsare genom att då starta fler koppel så att alla kan hämta och vänta och så här samtidigt parallellt. Men det räcker inte, och då har man liksom per definition av någon slags de facto standard valt att sätta den begränsningen till 6 koppel per hostnamn. Men alltså, det vet vi också att 6 koppel per hostnamn, det räcker inte om man går till en sajt som har 400 bilder. För man vill inte ha 6 parallella nedladdningar och bilder, för det är alldeles för få för att det ska funka snyggt. Alla ska ha en pingpong då på 6 stycken parallella. Så istället hitta alla stora sajter då, som har många bilder, de uppfinner nya hostnamn. Så att varje hostnamn ska få 6 koppel. Så att en stor sajt idag har jättemånga hostnamn, så man får 50 parallella koppel. Alla hoppar och hämtar så här ping-pong. Så det leder då till en hel explosion i TCP-koppel. Och det är extremt ineffektivt. För TCP är väldigt långsamt i början. Och sen så den här slow start period. Så alla TCP-koppel man sätter upp är långsamma först. Tills de har gett tillräckligt mycket trafik. Och då kommer de upp i hastighet. Och eftersom man har så många koppel så måste man stänga dem igen. För att man klarar inte av att ha så många koppel uppe. Så att i princip med HTTP 1.1 så öppnar man upp ett koppel. Men gör någonting och stänger den redan innan ens det har fått upp full fart. Vilket gör att det är väldigt ineffektivt. Det blir långsamt. Ja. Så och alla ropar det här. Det är inte egentligen problem med HTTP 1.1. Utan det är problem med hur vi har utvecklat webben. Och HTTP 1.1 är helt enkelt ett ganska yxigt protokoll. Att göra webbsidor för en modern värld med. Eller på. För att åtgärda det, liksom, att alla de här små problemen, ineffektiviteterna, vi fixar det genom att göra ett nytt protokoll, HTTP 2. Det var det som låg bakom. Och Och sen så var det ju så att Google gick då i bräschen och de implementerade ett eget protokoll som de kallade för Speedy. Jag kommer inte ihåg riktigt när de lanserade det. Men egentligen provade ut konceptet som sen blev HTTP2 när det togs till ITF. Och utvecklades inom ITF och det blev en spec som publicerades i maj 2015.
Nu så har du en akronym som kanske inte alla har koll på, IETF.
Just det, Internet Engineering Task Force. Vilket ju egentligen är en slags klubb för utveckling av internetprotokoll.
Du låter som superhjältar.
Task Force. Ja. Jag tycker väl att det är väl många superhjältar där. Men det är helt enkelt ju att det är en öppen organisation för utveckling av internetprotokoll. Vem som helst kan gå med. Det är väldigt styrt över mailinglister och de har också möten 3 gånger per år över världen. Så att är man intresserad av internetprotokoll, då är det bara att dyka in, gå med i en sån här mailinglista och hänga med när folk snackar om saker som går högt över huvudet på en. Eller så vet man någonting och man kan bidra med sina egna tankar. Så att det är lätt, eller så att säga, i teorin lätt att gå med för att det är bara att joina en mailinglista. Det är svårt att hänga med för att många där lägger ner mycket tid och energi och för att göra de här sakerna. Så att om man bara sitter med på sin egen fritid kan det vara svårt att hänga med och verkligen tillföra någonting. Men det går. Och jag har alltid varit intresserad av internetprotokoll, så jag har hängt med i ITF-utveckling och mailinglister sedan 10 år eller någonting tillbaks.
Så Google lanserade Speedy och de smög ut det. Jag antar att det var implementerat by Chrome och liksom på deras sajter i början, eller?
Ja, precis så. De har ju en fin situation för sig då, att de har många klienter som används och de har mycket välanvända webbtjänster så att de kan smyga ut sådana här experiment bland sina egna användare och testa saker. Kolla om det funkar, blir saker bättre. Så Speedy kom ut som ett Google-experiment så, och det visade sig vara så bra och så att de tog det. Egentligen, de skrev publika spesar hur det funkar och sen så den sista uppdateringen typ så här, ja men det här konverterar vi bara till ett dokument, så föreslår vi det här som ett standard inom IETF istället. Så då tog man ett IETF och IETF tog det därifrån och utvecklade liksom HTTP2-protokollet från det.
Var det, skrev de en, heter det RFC?
Ja.
Ja, Request for Comment heter
ja,
det.
Namnet är ju, man ska nog inte tänka på att det heter Request for Comments, utan RFC är egentligen, kan man säga, en standard för internetprotokoll.
Men jag tycker det är lite fint att det heter så, för det visar ändå på den här informella rötterna av hela internet. Att det här har jag skrivit ihop, kan ni kommentera vad ni tycker om det här? Och sen så har det utvecklats till att faktiskt bli sättet som man sätter standarder på.
Jag tycker faktiskt det är ett jättebra sätt. Ja, det är jättefint och det funkar så också. Och faktum är att det funkar till och med så att om man nu råkar vara så att man är så driven och faktiskt kommer på ett protokoll, så kan man faktiskt ta det dit. Och man kan vara den individen som faktiskt driver igenom och får ett sån här ett protokoll eller en RFC i slutändan också. Förutsatt att man förstås har en bra idé och är driven nog och gör någonting som är bra nog. Så det funkar så också. Det är verkligen så öppet och fritt. Förstås svårt, men det går ändå att göra så. Så ja, då kom den RFC:n ut i 2015 och då adresserade man ju jättemånga av de här problemen eller så, de workarounds som man hade gjort med HTTP 1.1 för att lansera sina grejer eller få saker. De försökte man nu liksom formalisera så man kunde ha i protokollet. Så att protokollet i sig då, i HTTP 2 har ju gått till att man ska bara ha ett koppel nu till varje sajt. Egentligen. Och så har man strömmar över det kopplet så att varje TCP-koppel kan överföra jättemånga multiplexade individuella strömmar så att man kan hämta 100-tals bilder parallellt över samma koppel istället för att ha jättemånga koppel.
Det är ungefär som en Vorbis-fil, att det är en fil men den kan ha flera olika språk och flera videoströmmar och så kan man liksom, det är ett rör men allting kommer igenom.
Exakt, det är lite grann som gräver ner fiber. Man gräver ner ett stort rör och sen så drar man individuella fiber i den. Så ja, det är precis så. Och på det sättet, man vinner jättemycket. För att då kan man ha ett TCP-koppel. Som jag sa, TCP-koppel är långsamma i början och sen får de upp farten. Så att stänga dem hela tiden är jätteineffektivt. Nu kan man ha ett koppel som du håller uppe hela tiden. Och sen så bara öppnar du nya strömmar. Det är mycket mer effektivt. Plus att också det där pingpongandet som jag pratade om också, det är också borta. För att nu kan man istället bara skicka jättemånga frågor på en gång och sen bara vänta på att svaren kommer, så att man kan skicka 100 frågor på en gång utan att vänta på någonting. Sen bara kommer alla svaren när de är redo. Så att man kan fylla så här, pipen både inåt och utåt mycket bättre. Och sen så att sådana här saker som flow control och lite annat så här congestion control grejer som man pratar om i transportprotokoll är också mycket bättre när man har det på ett koppel som styr alltihopa.
Så egentligen då blir det mer som att man streamar hemsidan, ungefär som man streamar film till browsern.
Ja, det kan man säga, men i och för sig så har det ju alltid, det har ju varit så hela tiden egentligen. Men nu med ett protokoll som stödjer det lättare och att du lättare kan gå upp i antal objekt utan att det blir något problem för andra sidan egentligen. Borde inte vara något problem i alla fall.
En nackdel är ju att HTTP har ju varit textbaserat förut.
Ja.
Och nu är det binärt. Precis, antar jag.
Så. Ja, just det. För att göra det multiplexat så att man kan skicka helt enkelt flera strömmar samtidigt så gjorde man ju om det till binärt. Egentligen så att varje ström delas upp i små paket så att paketen kan inte livas med varandra och sen i andra änden så delar man upp det så man vet vilken koppel de hör till eller vilken ström de hör till. Så ja, och då bör man ju tvungen att göra om det till binärt. Så att, ja, man kan ju inte längre skicka, man kan inte ens telnetta till sin server och skriva get/blablabla och sen se responsen för det funkar inte HTTP2 alls. Men man kan säga att det är väl lite av en illusion också för i dagens läge så går vi till HTTPS i så hög grad i alla fall. Så att jag tror att webbläsarna pratar om i storleks graden 80% av alla requests är nu över HTTPS. Så att då kan du ändå inte läsa trafiken med klartext och du kan ändå inte prata HTTPS med telnet. Så, där. Så att du måste ändå ha verktyg nu för att läsa trafiken. Man har ändå gått till det. Men ja, det är ju det. Man behöver verktyg nu för att tolka datat.
Men det kanske är ett icke-problem. Det är kanske som att klaga att Emacs inte kan läsa Word-filer.
Det är lite så. Och plus att också att gå till binärt löste också väldigt många problem. För HTTP 1.1 led också av en massa problem för att det var text. Så här, hur skickar man med ett nummer i HTTP? Då tycker man att det är ett nummer i ASCII. Hur skickar man det? Ja, men det har ju folk hittat på alla möjliga whack och grejer. Kan man ha ett plus eller minus framför? Ska man komma och separera tusentalsgrupperna ni vet, på så här engelsk stil? Eller ska man ha space som vi gör på svenska? Och det är sådana saker. Så att det har funnits jättemånga problem med hur vet man när en HTTP respons avslutas? Vad är slutet på en body på HTTP? Det har också varit över jättemånga olika sätt för att göra det. För att man hade det i text. För att det ska vara så här läsbart för människor. Och det gjorde det ju svårare för maskiner att parsa det. Så man gjorde det faktiskt saker mycket lättare att skriva protokoll parser genom att göra binärt strikt. Här kommer längden, sen kommer datat. Det måste vara samma rätt alltid. Det går färre så här tveksamheter.
Ja, för om en standard inte är tillräckligt strikt så kommer det växa fram en de facto standard för att, ja men jag vet inte, Apache gör det på det här sättet. Ja, men då måste alla andra rätta sig efter det eftersom...
Precis så. Och det har på något vis plågat HTTP 1 genom alla år. Att man gjorde det så öppet för små tolkningar hit och dit. Och även saker som, en annan liten detalj som man också lärde sig med HTTP 1.1, att man ska inte implementera saker som är optional i protokollstandarder. För om man gör optional saker, det betyder att ganska många inte kommer implementera det. Och sen... När man väl implementerar det sen, efter några år, det visar sig att vi har skrivit specer fel och då går det inte att implementera. Då har HTTP pipelining ett sådant exempel som ju skulle lösa det här problemet i HTTP att man behöver vänta hela tiden. Fråga, vänta på svaren. Då kunde man fråga, få svar. Men det visade sig att så få implementerade det från början så att när man väl började implementera det så blev det så svårt över internet så att man egentligen aldrig lyckas deploya HTTP pipelining på riktigt. För att idag när vi gör protokoll inom ITF så försöker man så få optional saker som möjligt. Alla måste implementera allt. Och om någon gör fel så sparkar vi bak ut så hårt som möjligt direkt så att man ser när någon gör fel. Helst ska man bara stänga kopplet direkt så fort någon gör fel. För då märker man det. Wow, vad hände här? Någonting är fel, det måste vi fixa.
Finns det någon referensimplementation som man kan testa det här mot? Eller är det...
Du menar i specifikt HTTP2?
Ja, precis.
Det finns ju inte, det är inte, ITF jobbar ju inte med implementationer som ITF står för. ITF står bara för specen, hur ett protokoll ska vara. Men ITF har ett motto som heter Rough Consensus and Running Code. Och de flesta, jag kan inte säga alla för jag är inte involverad i alla, men de flesta specer som görs inom ITF, de görs ju parallellt med att folk skriver implementationer. Så att när HTTP2 togs fram så var det jättemånga som jobbade med implementationer av HTTP2 och jobbade med så här interop-tester mellan varandra och såg till att man följde specen och sen funkade det inte så diskuterade man det. Så att de växte fram parallellt. Jättemånga implementationer och specen samtidigt. Så när specen kom fanns det redan 25 implementationer av HTTP 2 som allihopa då inte ropade, åtminstone till hög grad.
Vi har pratat multiplexing, vi har pratat pipelining. Några fler saker som jag har läst att HTTP 2 gör bättre är komprimering och server push.
Ja, just det. För att så här, HTTP, eller HTTP 1.1 har ingen kompression alls av headers. Och headers i HTTP, det är ju bara liksom namn, värde, sekvens. Och över tid så har ju HTTP headers blivit större och större så att man skickar mer och mer. Och samtidigt så är HTTP, som man kallar det för stateless, det vill säga att man servern och klienten kommer ihåg så lite som möjligt så att man skickar om alltihopa i varje request. Så att om du är en browser som går till en webbsite och hämtar 100 bilder så ser varje request, de där 100 requesten som skickas ut, de är nästan identiska. Och i HTTP ingen kompression, det vill säga man skickar 100 gånger, inte vet jag, i vissa fall väldigt stora requests, särskilt om man har, nu för tiden har man väldigt stora cookies och grejer, så det kan, en request kan bli flera k ibland. Och eftersom de är så väldigt lika så egentligen så är det ju perfekt för att göra komprimering av. Så att det införde HTTP 2, komprimering av headers åt båda hållen då, både requests och response.
Så mycket annat med HTTP 1.1 som man försökt arbeta runt, så har man väl, det var därför man ser ibland att bilder ligger på någonting som heter static.någon domän på någon.
Det är precis. Det är en av primära anledningarna då att du ska undvika cookies på den domänen. För cookies sätter du per domän eller per host. Så att då blir cookiesen jättestora, men då vill du inte ha dem på just när du hämtar bilderna kanske, för att du vill hämta 100 bilder. Så då kan du bli av med jättestor del av request-storleken genom att ha det på en annan. Så det stämmer. Men i HTTP 2 är mycket mindre, eller man tar bort det incitamentet egentligen att köra olika hostnamn av den anledningen. Nu tvärtom vill du sälja ha samma hostnamn så du kan köra samma koppel lättare.
Det är jättebra att det blir uttalat hur man ska göra så att man slipper hitta på sådana här workarounds.
Ja, men i praktiken så är det väl workarounds kvar ändå, för att folk vill så ofta supporta de gamla HTTP1-casen i alla fall. Så att i dagsläget så har ju folk problemet då att okej, men nu har vi två case som vi ska supporta, vilket, så jag vet inte egentligen hur.
Vet du hur stor penetrationen av HTTP 2 är?
Den är ganska stor, och det beror ju lite grann på hur man räknar. Tittar man på så här då, hur stor del av topp 10 miljoner sajter i världen som kör HTTP 2, så är det någonstans i storleksordningen en tredjedel. Vilket kanske inte låter så jättemycket. Men då kan man titta på, av de toppsajterna i världen så är det mycket större. Jag tror att av topp 1000 så är det 45% eller någonting. Tittar man på det är då vad som erbjuds på nätet, tittar man då omvänt vad browserna frågar efter, så ser man att browserna, och då vill jag bara som en parentes också att alla webbläsare, i princip nästan alla webbklienter som pratar HTTP 2 gör det bara över HTTPS. Så att det är bara HTTPS-trafik då som kan ha HTTP 2 i praktiken. Det är inte en mandatory enligt spec. Specet säger också så här kan man göra det utan utan TLS. Så att det går att göra. Men det är alldeles för, ja, jag kan berätta varför det är så också. Men poängen är då att det är bara HTTPS-koppel från browserna som kan köra HTTP 2. Och då kan man säga att i Firefox till exempel, då är 75% av HTTPS-trafiken HTTP 2. Vilket ju är långt över, alltså över hälften då. Så att det är verkligen helt tydligt att av en webbläsare så är det mesta är HTTP 2 när du kör HTTPS.
Jag har märkt att Google har börjat försöka nudga folk i den riktningen. För nu får man lite extra SEO-kräm om man kör HTTP 2.
Ja, det tror jag nog. Och HTTPS också för den delen. Så jag tror att det finns ett push åt båda.
Ja, HTTPS tror jag de aktivt straffar en om man inte använder
det. Ja, just det, precis. Och det tror jag hela internet-communityn i princip numera skrivit under på, att vi vill ha HTTPS på så mycket som möjligt. Så ja.
Det låter ju jättebra med HTTP 2. Säg att jag sitter med en WordPress-sajt och vill ha HTTP 2. eller en hemsida. Hur går jag tillväga? Är det liksom en flagga som ska slås på?
Ja, det är en flagga som ska slås på. För att det är väldigt lätt att slå på HTTP 2 i webbserver. Om man hostar sin egen så är det jättelätt. Det är egentligen bara någon config-fil någonstans att slå på att vi vill ha HTTP 2 på den här också. Så det är jättelätt. Och det är väldigt lite problem med det. Och det är i princip heller ingen förlust. Det finns faktiskt use case där man kan förlora på det. Men i nästan alla fall så har man stora vinster att plocka hem genom att bara hitta den där lilla toggle-switchen någonstans och slå på. Och i princip alla stora hostar också, om det är hostat någonstans, så har de säkert redan HTTP 2 påslaget. Så att för de flesta så är det väldigt enkelt att bara köra på.
Där hör ni, ut och dyk i konfigurationsfilerna och slå på HTTP 2. Och gör er redo för HTTP 3 som är på gång nu.
Yes, vilket kommer vara mycket svårare att slå på. HTTP 3 är ju så här. När man gjorde HTTP 2 då tror jag också att man redan under det arbetet så visste man med sig att vissa saker i HTTP 2 löser inte alla problem vi ser idag. Och kanske så också att vissa typer av lösningar som vi stoppade in i HTTP 2 fick med sig vissa problem som vi ser nu i HTTP 2 som deploying på vissa ställen. Så då visste vi att det egentligen la grunden för att vi ska utveckla HTTP snabbare i framtiden. Så HTTP 2 var liksom startskottet på en snabbare utveckling av HTTP framöver. Från HTTP 1.1 till HTTP 2 var 16 år. Nästa steg var redan då uppenbart att det skulle gå snabbare. Kanske inte att det skulle vara bara 4 år som det ser ut att kunna bli nu, men ändå. Så vi visste redan då. Och nu kommer HTTP 3 då. Och HTTP 3, den försöker egentligen adressera flera olika saker. Men man kan säga att det finns två primära saker som HTTP 3 försöker adressera. Och det första problemet, det har att göra med en av finesserna med HTTP 2. Det var att vi gick till ett koppel i mycket högre utsträckning än vi gjorde innan. Så att i extrema fallet så gick vi från 50 koppel till ett koppel på en sajt. Vilket då fick många fördelar som jag sa, för att TCP blev mycket mer effektivt och så vidare. Men det fick också vissa nackdelar, framförallt i dåliga nätverkssituationer. Om du har en hög packet loss, flera procent kanske, eller det spelar egentligen ingen roll. Om du har packet loss så förlorar du paket mellan dig och servern. Har du bara ett koppel, då är det bara det kopplet som blir påverkat. Och om du då har 100 samtidiga strömmar över det enda kopplet och så förlorar du ett paket i TCP. Det betyder att alla de där kopplarna väntar på att det där förlorade paketet ska skickas om. Sker det där ofta, då är det 100 strömmar som får vänta ganska ofta på att det där paketen ska skickas om igen av TCP då. Och sen så rullar de 100 på sen tills nästa paket tappas. Väldigt jobbigt läge. Så TCP och HTTP 2 inte bra när packet loss. Och det ville man adressera i HTTP 3. Och det var väl egentligen som man började. Man fixade lite andra saker också. Men vi kan börja med just själva då packet loss-läget. Och det är ju jättejobbigt. För TCP funkar ju så här. Om man vill ha ett koppel och man tappar paket. Då, och man har strömmar. Då är ju så här det funkar. Och då igen så gjorde ju då Google ett experiment. I samma stil som de gjorde med Speedy för HTTP 2. Så introducerade de Quick. Som är, och det är ju kul för att de lanserade Quick redan, publicerade faktiskt om det redan innan HTTP 2 var färdigt. Så att det har varit på länge. Deras version av Quick var helt enkelt, vi skickar HTTP 2 över UDP istället. Och så anpassar vi alltihopa så att de här strömmarna som jag pratar om, man hittar på ett nytt koppel, ett nytt protokoll över UDP som vi kallar för Quick, som har koppel och strömmar. I princip som HTTP 2. Men om man förlorar paket på det här protokollet så förlorar man bara paket som tillhör en ström och man vet vilken ström som man förlorar paketen till och de andra strömmarna kan fortsätta. Och det gör ju då att i ett paket loss-situation, om du tappar några paket då kanske om du har 100 strömmar du tappar 3 paket, då kanske de bara påverkar 3 strömmar. De andra 97 strömmarna kan fortsätta. Vilket är en extremt mycket bättre utfall då när man har packet loss.
Jag kanske bara säga det för de lyssnare som inte har helt 100 koll på skillnaden mellan TCP och UDP. Och,
ja, det kan ju vara värt. Och,
det får du jättegärna då?
Ja, precis. TCP är ju som en, jag brukar säga det, som en typ av kedja med enskilda länkar där allihopa sitter ihop. Så att man vet att, och det blir en byte-ström, så att skickar man en byte i ena ändan så kommer den fram i den andra ändan i samma ordning. Och man vet att de kommer fram, eller så blir kopplet avstängt. Medan UDP, där skickar man ett paket som kanske kommer fram eller inte kommer fram.
Det är lite postnord.
Ja, det är postnord. Man vet inte. Och de kan komma fram i en annan ordning också. Så där. Man skickar paket, det kanske kommer eller inte kommer i en annan ordning. Ja, kanske. Och i Quick så har man ju då alltså inte gjort det UDP, utan man har liksom byggt ett protokoll ovanpå UDP. TCP är byggt ovanpå IP. Quick är byggt ovanpå UDP då i sin tur. Så man har byggt en TCP, en slags TCP implementation ovanpå UDP som man har implementerat i user space. Det var Quick. Och Google gjorde så. De implementerade då Quick. Och i Googles fall så var Quick en hel stack med HTTP över det här protokollet. De hade till och med en egen, de har fortfarande en egen krypto i det här. Så det var en, liksom en slags tjoffa ihop alla OSI-lager i nätverksstacken. Vi skickar HTTP över UDP, magiskt så kommer det fram andra sidan. Och då var det egentligen HTTP2 frames enligt HTTP2-specen. Så hade man en HTTP2-implementation så gick det att implementera Quicken hyfsat lätt genom att bara ändra all transport. Okej, men utan att fördjupa oss så mycket i just hur det gick till, så var det så här att de mätte en massa saker, de testade det här. Och igen då, de har ju ganska välanvänd browser, ganska välanvända webbtjänster. De kunde lätt få upp ganska många användare av det här och se att de kunde prova det på nätet. Funkar det här across liksom internet på riktigt, in the wild? Och det gjorde det. Och de mätte bra siffror på det här och de kom fram till att det här är good stuff för en stor del av våra användare. Och vi tror att det här är någonting för hela internet. Så att vi tar det här till IETF. Precis som de hade gjort förut. Så det gjorde de. De tog det till IETF. Och den kom faktiskt till IETF i 2015. Precis efter att HTTP2 blev en spes. Och det tog faktiskt över ett år för IETF egentligen att det landade där i IETF. Det startades en arbetsgrupp inom IETF som heter Quick Working Group. Så det jobbet startades 2016. Och inom IETF då så tog man emot det här protokollet och sa det här är ju bra grejer. Det här vill vi göra någonting av. Men vi tycker inte om hur de har tjoffat ihop HTTP med transport i ett enda liksom cloud här. Utan det här ska vi göra så att det blir ett transportprotokoll med ett applikationsprotokoll ovanpå. Så som vi har på något vis nätverkslager, om man kommer ihåg hur nätverk funkar. Så att vi hade liksom, så att de, IETF tog emot det som en kaka, men sa att det här måste vi göra två lager av. Så man sa att redan från början, det här blir två lager. Vi gör ett quick transport som vi kan skicka HTTP över. Och det, med det menar jag bara liksom att det som man då som Google Quick kom in, ibland kallar vi för G-Quick, det har helt enkelt blivit en väldigt annorlunda Quick i IETF. För där inom IETF delade man upp det där då. Det ska bli transport Quick och så gör vi grejer över Quick. Och det som vi gör primärt över Quick förstås, det är då HTTP. HTTP över Quick. Som det hette HTTP over Quick ganska lång tid. Och i november då, förra året så döpte man om HTTP over Quick till HTTP3.
Hur ser schemat ut för HTTP3?
HTTP3 då, som ju bara är ett applikationsprotokoll ovanpå Quick transportprotokollet. Och så Quick Working Group tar fram alla de här olika sakerna faktiskt samtidigt. Och Quick är, tror jag i sig är fyra olika spesar. Så att jag tror att det är fyra eller fem spesar som vi pratar om. Och det, just nu så står slutmålet i juli i år att det ska vara färdigt. Det har redan skjutits fram ett halvår en gång. Och det skulle inte förvåna mig om man kommer behöva pusha lite till på det här. Men det är så det står just nu.
Vill man höra mer om det här så finns det ett FOSDEM-talk på din hemsida.
Det gör det.
Om just HTTP3 och Quick. Och så såg jag även att du pratar om det var på samma konferens, om DNS- över HTTPS.
Yes.
Och DNS är väl ett annat protokoll som har hängt med väldigt, väldigt länge utan att ha fått en egentlig uppfräschning.
Ja, precis. Och man kan säga att DNS och HTTPS har ju egentligen ingenting med HTTP2 eller HTTP3 att göra. Men det går i den generella trenden att vi vill säkra upp mer och mer protokollen. Vi vill ha mindre och mindre saker i klartext över nätet för att vi vill se till att öka privacy för användarna så att färre och färre kan se eller avlyssna eller förändra det vi gör och vi vill ha mer säkerhet så vi är säkra på att datat som vi får är verkligen det som skickades från andra änden. Så, och för att öka privacy och security, framförallt inom DNS då. DNS som sagt är ju en fundamental tjänst som vi alla använder hela tiden. Och en av de byggstenarna som är äldst, det kom ju extremt tidigt. Det kom före TCP. Så att det kom på 70-talet från början. Och det är verkligen, det skickas över till UDP normalt i klartext. Och det används idag fortfarande primärt över, i klartext över UDP. Och det är väl en av sådana här saker som, då, som vi måste börja fundera på hur vi ska göra bättre. DNS över HTTPS är då ett sätt att helt enkelt skicka krypterad DNS-uppslagning så att inte folk på ditt nätverk eller din ISP kan avlyssna din DNS-trafik. Eller tamper with it, så du kan inte förändra det heller, utan du vet att den du pratar med skickade verkligen det här svaret.
Just det, är det det som kallas man in the middle-attack?
Ja, man in the middle, det är ju någon, precis, det är ju när du pratar med någon annan än den du tror att du pratar med. Du tror att du pratar med server A, men egentligen är det en man däremellan som läser din trafik, skickar iväg det till A, så får tillbaka svaret och sen skickar den till dig. Och du märker inte det för att du tror att du pratar med A. Och om man kör vanlig, alltså UDP-trafik i vanlig hand som DNS, då kan du ju prata med någon mittemellan. Du vet ju inte om du pratar med rätt person eller inte, och du har inget sätt att ta reda på det heller.
Det är ganska många sådana här protokoll som man inte har en aning om som får hela världen att ticka. Jag tänker även på NTP-protokollet.
Ja, hela världen är full av sådana här små protokoll och mycket tape och gem och grejer som håller ihop det här. Och väldigt många sådana saker att när man väl zoomar in och tittar lite närmare på dem så finns det alltid lite sprickor och grejer som här borde vi kanske fixa till. Så här borde det kanske inte vara alltid.
Ja, just NTP vet jag att det är, jag tror att det är bara en kille som underhåller det. Och
ja, du menar Raymond.
Eric Raymond, han skulle ge sig på att skriva en NTP-ersättare.
Ja, jag har läst det. Men ja. Vad jag vet, så just NTP så finns det, jag tror, minst två olika efforts för att göra en secure NTP som alternativ då till den osäkra NTP-varianten. Så vad jag förstår så pågår det jobb där också om att säkra upp så att det här också ska sluta vara ett protokoll som kommer i klartext där vi bara litar på att det är någon där ute som skickar data till oss. Det är klart det är rätt. Så vi måste ju sluta ha sådana protokoll, för vi vet ju att i tillräckligt hög grad så är det någon annan som skickar data och det är inte rätt.
Jag tänker på anekdoten du berättade i förra podcasten att det var en stor biltillverkare som hade miljoner bilar som inte kunde uppdatera för att de på grund av en bugg i libcurl, att de förlitar sig på andra människors gratis arbete.
Ja, just det, precis. Men jag tänkte också bara på själva arbetet och själva NTP-implementationen är en sak, men jag tänkte också på själva protokollet som i själv också inte är någonting som, alltså, också är en del som vi måste fixa till också.
Det är tur att vi har eldsjälar som du själv och resten av IETF som håller internet och hela världen egentligen tickande. Stort tack för det och tack för att du ville vara med på den här podcasten.
Tack, det var kul.
Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.